Vet du, Ted, hur ofta man rekommenderas tvätta sin dyna, sin huvudkudde?
Ja, no, oftast med sånt här så är det ju att rekommendationen är något så här 2 gånger om dagen, men sen så gör man det aldrig tills den liksom slits sönder i bitar och man måste köpa en ny.
Nej, no, det aktualiserades för att jag igår då bestämde mig för att tvätta min huvudkudde för första gången.
Mm.
Och då googlade jag ju hur man ska göra.
Mm.
Och då var det en sån här vänlig påminnelse om att så här en gång i månaden räcker nog bra.
Ja.
Och jag har ju haft den här nu då i, alltså nog säkert i 4 år, den här kudden.
Ja.
Det är min favoritkudde.
Ja.
Och det är som, den är ju nära hovo när man drömmer både roliga och hemska drömmar och man svettas och det är värmeböljor och så vidare.
Jag tycker fortfarande att det känns på något sätt som att teknologin är outnyttjad. Alltså just för att du använder samma kudde hela tiden och på något sätt att den borde kunna liksom alstra energi, alltså just från ens hovo och ens kroppsvärme och ens svett och också att man drömmer att de borde på något sätt kunna föra in i den där kudden och så ska man på något sätt kunna då spela upp det eller på något sätt. Det känns som att det finns mycket med kuddteknologin tror jag som inte...
Nej. Ja. En kudde är ju så intimt nära dig. Den ska nog bara vara organiskt material och väldigt så här liksom vänlig mot dig. Den ska inte som ha några funktioner eller någon
men
agenda.
Tänker du aldrig att...
Men jag ser ju redan på Kaius nu liksom hur man formar en relation till sina sängkläder. Och han har ju en trasa som han har i munnen när han sover. Men sen också den här kudden, hur han liksom drar den mot sig och sätter händerna under den.
Det låter som att du liksom får honom att sova med kloroform. Du som trycker en trasa i munnen och så svimmar han.
Nej, han gör det helt själv och det funkar. Han har aldrig haft tutt, men han har en trasa.
Ja, på något sätt jag kan liksom... Förstår det där att jag har också haft såna dagar att när man lägger sig ner i sängen så vill man bara liksom gapa så mycket man kan och bara liksom trycka in och täcka i munnen tills man somnar.
Ja, men det är ju någonting säkert som människor delar. Alltså att det ger trygghet och det har väl säkert någonting att göra då med upplevelser från under graviditeten eller sen från amning eller vad det nu är då sen.
Men får du aldrig så där ångest över att tänk om din kudde egentligen är dålig? Alltså tänk om du på något sätt tror att du har en bra kudde, men sen om du skulle liksom testa en annan sorts kudde så skulle du inse att nej men shit, att det är ju så här kuddarna ska vara.
Nej, men nu har man ju provat sig fram under sitt vuxna liv till rätt sorts kudde.
Jag tror ju nog att du bara har haft ganska normala kuddar. Alltså inte har du väl provat olika sådana där memory foam och så här liksom hårda.
Nej,
och så här.
Nej, för jag vill inte just ha Silicon Valley under huvudet när jag sover. Jag vill ha dun. Jag vill ha som mjuka naturmaterial. Och det är ju det jag har. Men jo, jag har funderat på om den är dålig just speciellt nu där, när jag hockar då att jag ju aldrig har tvättat den. Och att man ska göra det månatligen.
Någon form av kuddprenumerationssystem borde det ju vara. Alltså att om det är så då att man ska tvätta en gång i månaden. Så att en gång i månaden så är det någon som ringer på och säger att hej, här får du din nya kudde. Och så är det då någon kudde som man kanske inte har prövat för. Och så vet man att okej, nej men jag ger den en månad och så får jag en ny.
Ja, vissa sådana här finare hotell har ju kuddbarar. Så man kan gå ner i receptionen och få liksom välja då bland olika sorts dynor. Just för att trygga då en god natts sömn.
Kuddbar betyder något helt annat i pormo.
Kuddbar. Ja, nu blir det svårt att uttala rätt här för en österbottning. Men för kuddbar. En bar för kor. Ja. Men en kuddbar. Så det finns i fina hotell.
Har ni inte det kuddkuddorna? Kudda för kuddorna.
bossar och bottling som talar sitt så popna popcorn. Så börjar vi popp nu denna popcorn. Så börjar vi lys på Ted och Kai.
Annars fick jag som världens ångest just nu när jag pratar om det här, för jag påminner som det hemskaste jag har gjort i mitt liv.
Jaha.
Oj! Har jag pratat om det i podden ens? Knappast. Jag försöker förtränga sådana här minnen. Såna, alltså de värsta gärningarna man gör i livet så pratar man ju ogärna om.
Har du kört över någon?
Nästan. Alltså det handlar om mitt ex. Vi bodde tillsammans och det här, han hade en kokudde som han hade haft sedan han var liten. Och den var där i sängen och den ramlade i bitar. Men han hade den för den var viktig för honom. Och ända tills han då slängde bort den när jag tvingade honom att göra det.
Du tvingade ditt ex att slänga bort hans favoritkudde som han hade haft sedan barndomen.
Ja. Får jag förlåtelse? Eller?
Jag måste fundera.
Jag skulle behöva det snabbt.
Jag måste lite fundera. Alltså på ett sätt så tycker jag ju nog att man kan kräva liksom grejer av sin partner. Men sådär att om han skulle ha ännu liksom använt tutt till exempel, då tycker jag att då är det någonting du kan liksom kräva att nu måste liksom slänga bort den där. Men en kudde, det känns ändå ganska så där att det skadar väl inte att han har en gammal kudde.
Nej, och nu är ju det här en man, jag, som har sparat på deodorantkulor som då kräver av en annan människa att slänga sin älskade kudde.
Varför gjorde du det då? Varför krävde du det av honom?
Nej, men nu vill jag bara ha förlåtelse. Jag vill inte,
nej, men jag behöver förstå.
Inte röra om i det här
mer. Jag behöver förstå
förstås
mera.
Förstås var det där någon sorts gräl och någon sorts frustration över hur den smutsade ner i sängen och hur den var äcklig. Den var ju som, den ramlade ju i bitar, den där dekonstruerade kuddsaken.
Det du ju sa där då var att det var hans trygghet och barndom var äcklig.
Ja, det är ju just det. Får jag förlåtelse?
Jag tror vi suger lite på det här ännu. Hey. Jag vill en gång diskutera sömn och sängar och sådär och tillbehör att ha i sängen. Så jag vet ju alltså att det är onödigt för mig att prata om det här med dig, men jag tänker att det finns ändå folk som lyssnar på den här podden som kanske uppskattar ett sånt här tips, för att jag har nu införskaffat en grej som, alltså jag skulle säga att mina insomningar har blivit en tredjedel bättre sen jag skaffade det här. Jag läser ju böcker för att somna. Alltså jag läser varje natt egentligen. Så det är liksom, jag varvar ner, jag får läsa någonting bra och så vet jag att nej, men det är liksom ett snabbt sätt för mig att bli trött på. Och ibland så läser jag några sidor och så somnar jag, och ibland så förstås om det är spännande så läser jag kanske mera och sådär. Men jag läser ju på en e-bokläsare. För att det är praktiskt och för att böckerna är billigare helt enkelt än att köpa dem fysiskt. Och sen så har jag inte ett bibliotek att sätta böcker i. Så det är nog någonting som jag alltid har gjort.
Och det är ju, här vet jag nu då inte vad de här läsambassadörerna som brukar figurera i media. Nu vet jag inte vilka som är det just nu. Jag vet att vår gamla gymnasiekompis Amanda Audas Kass tidigare var läsambassadör i Svensk Finland, det vet jag.
Ja.
Men nu vet jag inte vem som är det nu. Men det låter ju som att det här är en paradox nu, för att de brukar väl propagera förstås för att man ska läsa dagligen och gärna innan man somnar, men också propagera för att det är dåligt att titta på en skärm innan man somnar. Så var landar vi nu då? Är det som att de tar ut varandra, de här fördelarna och nackdelarna?
Jag tror nog att Amanda skulle tycka att all läsning är bra. Och sen läser jag ju på en sån här e-bläck läsplatta som gör, alltså det är inte en sån här liksom flimrande skärm, utan det är som en sån där det är en skärm som är bra för ögonen helt enkelt.
Ja.
Men när man har en läsplatta så de är ju oftast lite så där otympliga. Alltså så där att man måste ju liksom trycka på dem för att vända sida och så där, att det är liksom, böcker är ju också otympliga, men att jag har på något sätt tänkt att nej, men det här är det borde på något sätt gå att höja det här en nivå. Och så stötte jag på då en video i mitt flöde där jag såg en person som hade en otrolig lösning på det här. Och så fort jag såg det så insåg jag att det här ska bli mitt liv. Och så beställde jag först en ställning, alltså som är som en liten gripklo som man kan sätta fast i sängen, och så kommer det ut som en svart silikonnacke, och så kan du liksom sätta fast din läsplatta i den där. Så du kan liksom ligga på rygg och så kan du liksom sätta boken alltså rakt ovanför dig. Men, och då är ju problemet att om du ligger på rygg så då är det ju väldigt otympligt när du ska vända sida. Alltså du måste ta bort handen från täcke och så måste du liksom peka och trycka och sådär.
Det här låter ju som någon så här Skalman från Bamse uppfinning. Ja, han hade ju att det kom som händer som vände sida, ja, och så vidare. Som mekaniska händer.
Det är roligt att du säger det, för att Janika tyckte också att det här var Skalman när hon såg boet jag hade gjort i sängen. Men här är nu då den här liksom den här grejen som jag skaffar som på något sätt.
Men då jag får som gåshud av obehag. Jag tänker på hur viktig sängen är för mig och som också för mitt och Nikos förhållande, liksom den stunden där tillsammans i sängen, när barnet har somnat och vi ännu liksom ligger vakna en stund,
ja.
och det här, alltså att du då som transformerar det här till någon sorts stativ liksom lager
eller
lebonk säng vet du, med som märkliga som apparater som distraherar och gör, ta bort det här intima och mysiga och organiska.
Det här intima,
heliga.
Det organiska, heliga myset. Så det kan man ju ha liksom först. Och sen när alla förkunnar att amen, nu är det klart. Så då kan man återgå till det här som jag nu beskriver. För att när man då ligger där på rygg. Man har läsplattan rakt ovanför sig i det här stativet. Så sen så finns det då en grej. En liten klickare som ser ut ungefär som ett vad heter det, alltså det som om man har långt hår, som ett hårspänne ungefär. Så det här spänner du fast i hörnet på din läsplatta. Och sen har du en liten fjärrkontroll. Och sen så sätter du ner armarna under täcket, drar upp täcket till halsen och så ligger du där och så håller du i fjärrkontrollen under täcket. Och när du vill byta sida så trycker du på fjärrkontrollen. Klick. Och så byter det sida. Så du kan ligga på rygg och läsa. Och ha armarna nere under täcket. Och du behöver inte lyfta fram dem för att byta sida. Och det här är... Alltså jag har svårt att beskriva alltså den här känslan av att du är som inne i en puppa. En kokong av bokglädje. Och du dras inte ut ur det när du måste liksom byta sida. Utan att du har den där lilla klickaren och så klick. Så är det. Och du kan ligga hur länge som helst med det där. Enda problemet har jag märkt är att om du vill liksom bläddra tillbaka, så då måste man ju liksom, då måste man öppna på något. Men jag har funderat att jag ska köpa en till klickare och sätta det på vänster sidan, så jag ska ha det i vänster hand. Så att om jag vill bläddra bakåt så kan jag liksom klicka en gång till.
Hur stänger du av den då? Är den där hela natten ovanför ditt face? Då sen?
Nej, sen när jag somnar så bara lyfter jag armen och bara viker bort stativet. Och så är det liksom en helt normal säng.
Men vad tycker Janika om det här då? Att liksom vara inuti din...
Nej, men hon är inte inbjuden dit. Hon har ingenting att göra i min läspuppa.
Men hon är väl där bredvid?
Ja.
Hon måste ju också störas av det här liksom ljuset från skärmen.
Nej, det är väldigt, väldigt svagt.
Du läser ju också så snabbt så det är ju säkert så här. Det är som en metronom, det där klickandet under sängen.
Det låter... Klicket är helt ljudlöst. Läsplattan lyser väldigt, väldigt svagt. Man har night mode aktiverat. Det stör absolut ingen. Och det här är nu bara ett tips åt alla andra som lyssnar, som också använder läsplattor. Det här var liksom en förhöjning av läsupplevelsen, alltså på många procent.
Men det är väl det här, det, alltså, det är ju inte tungt att bläddra i en bok.
Nej, men man
när du
tar...
ligger i din mysiga säng och du sätter en extra kudde bakom ryggen, så kan du som sitta lite, är du lutad och så
Nej,
läser
det är
du
inte,
en bok
det är inte tungt.
I lampans sken.
Det är inte tungt. Men det här är liksom ännu enklare, ett ännu lättare sätt att göra det på. Nu är det ju klart det, alltså, att om du skulle kunna, och att du skulle kunna ha en liten främling som skulle stå och vända sida åt dig. Alltså, nu är det ju klart att du skulle ha det då. Jag är på ett sätt förvånad också att, med tanke på hur dyr din säng var, att den inte hade som en sån extra funktion. Alltså att det kommer en människa som byter blad när man ligger i sängen och läser. Att det är ju en lyxgrej, men att det var liksom en billig, simpel lyxgrej som gjorde någonting som redan är skönt mycket skönare.
Det fanns ju nog dyrare modeller också. Vi minns inte vad de innehöll, de där broschyrerna, vad det var för saker som följde med. Men vi har ju haft den här sängen nu i 5 år snart, och det är ju alldeles fantastiskt fortfarande varje kväll att lägga sig i den. Och det är ju säkert därför också som jag blir så illa till mods av det här, att du då som... Alltså det är ju någonting också, jag får ju i mitt flöde också, vet du, reklam för riktiga vuxensängar, såna här som liksom tillåter, vet du, avancerat sex. Och såna här har jag alltså, liksom sett hemma hos en del människor också.
Vad en vuxensäng som tillåter avancerat sex?
Ja, alltså en säng som är konstruerad, jag skulle komma till det, att liksom, ja, det är ju fint att man då har säkert möjlighet då att förverkliga sin specifika fantasi då, eller jag vet inte vad som då gör att de här människorna köper de här, men det är just det att sängen ska bara vara sova och avslappning, att om man som liksom, att man får inte som försöka göra den till någon station för någonting annat. Att visst, man ska ju, man kan ha då en separat säng för riktigt avancerat
sex då,
om man
alltså,
så vill.
Kai, men det som jag beskriver här är att jag läser i sängen, och nu håller du på något sätt och säger att man får inte läsa i sängen.
Nej, men jag ser ju framför mig, vet du, den här mängden sladdar och liksom
sladdar.
Metallarmar som sticker ut och
en
de här
liten
fjädringar och som att man måste som, vet du, ducka när man ska in i sängen, och det är omöjligt att bädda för det är som en massa såna här klor och armar hit och dit. Och
du kan i nästa bok som du ger ut, så kan du skriva liksom i så här författarordet i början, att det är absolut sen strängt förbjudet att om du läser den här boken på en läsplatta, så använd du inte satans klickar. Läs inte i sängen heller.
Det borde ju gå att göra ännu lättare. Det inte ska du måste klicka.
Nej, jag skulle helst vilja...
Alltså, ögonrörelsen.
Ja, det finns ju telefoner där man kan liksom scrolla med ögonrörelsen. Så det skulle vara det absolut bästa. En läsplatta som du kan med ögonen byta sida. Jag håller med. Men att vi är inte där ännu.
Hör det, om det skulle erbjudas vid en sån här ny teknologi, att de kan ta ut din hjärna så att liksom hela din personlighet som är intakt och som allting så här, men du behöver aldrig mer bekymra dig som för kroppen på något sätt, utan det är bara som hjärnan som sen matas med, som upplever sig utan minsta ansträngning. Skulle du som signa upp, vet du, som ett år på förhand för att säkert få plats, eller?
Nej, det är omöjligt att ta ställning till det där, men om jag ska vara tillräckligt gammal så förstås, men inte någon nu. Men senare, klart det. Vem ska inte? Kai Korka har ska inte. Han ska dö i sin dyra säng medan resten av jordens befolkning befinner sig i så här robotskelettkroppar och kan läsa utan att bläddra själv.
Ju sig i en sån här utryckningsfordonfas. Att han är väldigt fascinerad och har fått såna som leksaker och kör omkring med dem på vardagsrumsgolvet. Och så råkar vi bo bredvid Kottby brandstation. Så varje gång vi går till dagis så då ser vi förstås den här brandstationen, och i bästa fall då så är de ute på gården och tvättar en av brandbilarna. På våran sida om då. Och så får jag titta på brandmän samtidigt. Det är win-win situation.
Är de också sådana brandmän tvättar brandbilen? Att är det sådär som är amerikanska sån här tonårskomedier? Alltså att när det är så här jättesexiga kvinnor som är bikini liksom tvättar och liksom pressar sig över vindrutan och sådär. Att är det samma med brandbilarna också? Att liksom att dra dem ut på det här putsandet och tvättandet?
Ja. Men nu vet ju alla brandmän som står i det offentliga vet att de är sexsymboler. Så,
ja.
Så är det.
Ja.
Och de är, alla njuter säkert inte av det, men många gör det också.
Jag undrar hur de skulle reagera, alltså att om du skulle liksom stå, att du står där då med barnvagnen och ni stirrar, både du och Kajo stirrar, och att du skulle liksom busvissla åt de här brandmännen. Att hur skulle de reagera då?
Det skulle vara jättekonstigt. Jag har aldrig busvisslat åt någon. Nej, de skulle säkert känna sig objektifierade och kränkta.
Ja, ja, men jag menar, du har ju redan sagt att du objektifierar de här brandmännen. Som alltså bara,
jo,
håller
jag gör
på...
ju dig smyge.
Nej, men inte om du står där och stirrar. I och för sig, det är ganska fiffigt nog. Alltså att det är egentligen att du står där liksom för Kajos skull, men att det egentligen är det för din skull.
Som jag sa, win-win situation. Men det var inte egentligen det jag skulle prata om. Nej. Utan nu har jag ju som då blivit väldigt uppmärksam på utryckningsfordon. Det är som när vi bodde i Åbo. Då bodde vi bredvid sjukhuset. Och,
ja, vi bodde under Medi-Heli.
Ja.
Det lät som att Medi-Heli landade på oss.
Ja, så vi hörde ju alla utryckningar när de åkte iväg. Och jag hade en sån här... en vana eller kanske till och med en tvångstanke att jag alltid bad till Gud när jag hörde att någon for på en utryckning. Så jag var väldigt medveten om utryckningsfordon också. Mm. Att genast jag hörde sirenen som startade från Tux ner längs Tavastgatan, så då började jag be för de som nödsituationen gällde.
Mm.
Det här vande jag mig sedan mer av mig. Jag tycker ju ändå att det är väl en... Det är ju hemskt när det blir till en tvångstanke, men som idé är det ju något sorts uttryck för medmänsklighet. Kanske.
Ja, ja.
Som jag inte måste kämmas 100% för.
Nej.
Men nu för tiden så är det ju då Kajus som alltså gör mig medveten om de här utryckningsfordonen. Då. Man har ju bott så länge i stan nu, så annars så har de blivit en del av det här bakgrundsbruset. Men nu har man en bebis som lystrar och hoppar till så fort det kommer en ambulans eller en brandbil. Och jag har tänkt på det här förr, men jag har tittat på dem nu så många gånger den senaste tiden. Och jag blir alltid på något vis konfunderad och också lite så här illa till mods. Det finns ju nu för tiden så här privata ambulanser som heter Nine Lives som kör omkring.
Mm.
Och är inte det ett jättekonstigt namn, ja, på en ambulansfirma?
Jag tycker det är det, för man tänker ju på katter och deras nio liv. Och jag ärligt så trodde jag att det här var ett jättebra namn, för jag trodde att det här var en ambulans för veterinärkriser. Alltså att om en hund har ätit choklad och nu är det på liv och död och det är superbråttom, då ringer man till dem och så får man med den ambulansen. Alltså en djurambulans, och då är det ju ett väldigt bra namn.
Ja, men jag tycker som det här att man hänvisar till den här sägningen om katter, att de har nio liv. Det är ju som en så explicit hänvisning till döden. Att liksom katter, ja, de dör, men så får de många nya chanser. Alltså, man vill ju inte bli påmind om döden när... Nej. Man är i en nödsituation. Man vill ju bara att det ska gå snabbt, att man får snabbt fara till ett sjukhus och få hjälp.
Mm.
Man vill ju som inte som att tänka att nu är jag som en katt här. Som,
ja,
som...
Då, det finns en risk att man dör när man är i ambulans.
Ja, och dessutom så har ju inte katter nio liv. Det är ju bara en sägning. Mm. Nu dör ju de också.
Ja.
Och jag tycker bara det är som nästan ett morbid namn.
Jag tycker överlag att det är intressant alltså att man kan liksom starta privata ambulansföretag. För jag tycker ju att det skulle nog finnas en marknad också för andra ambulanser än liksom på liv och död. Alltså att det ska på något sätt finnas situationer i livet där du kan liksom ringa till en annan sorts pipa-bil som för en supersnabbt någonstans. Alltså att om du bara har otroligt tråkigt, så då kan man ringa liksom till tråkambulansen som liksom snabbt kör iväg en till något vattenparadis eller någonting. Och att man får kanske, istället för dropp så får man tripp. Och de liksom visar YouTube på olika skärmar i bilen och sådär, och så är man liksom där.
Alltså intressant, alltså de skulle ha då samma sorts rättigheter i trafiken då som
utryckningsfordon. Ja, alltså de har, det är just det, det är fortfarande en pipa-bil, alltså de sätter på sirenerna, ja. Och så är det liksom inga regler gäller. Nu måste den här vuxna mannen till ett vattenparadis.
Jag ser ju att här finns risker för missbruk nog, men att ändå så håller jag med om att det finns ju nog nödsituationer i livet som inte handlar om liv och död.
Nej, tänk om
ändå är som jätteviktigt att man tar sig någonstans riktigt snabbt.
Ja, tänk om plötsligt så meddelar någon att hej, att det var ju idag vi skulle komma på besök, by the way. Och man är så här, va? Nej, men det kan ju inte stämma, för att vi har ju inte städat på 6 månader. Och så är de så här att ja, men nu kommer vi, nu är vi postlådor. Så då kan jag ringa liksom till städambulansen, och så kommer de då pipa. Och så dammsuger de upp allt och att det går liksom jättesnabbt. Och så får man Då kanske där ska man få dropp efteråt. Men att det är på något sätt att liksom de redar upp det här.
Ja, men alla har ju bråttom ibland. Och som, då är det ju hemskt att liksom måste då följa de vanliga trafikreglerna.
Ja.
För att man vet att nu ska jag ha en chans att ändå hinna. Ja. Och om jag bara skulle få som gasa obegränsat
och
här.
Folk är ju också försenade. Alltså att det skulle finnas en förseningsambulans. Alltså när någon kommer 45 minuter sent så är man arg på dem och sådär. Varför tog du inte förseningsambulansen? Och så skulle de ha liksom kört den direkt.
Det här skulle egentligen vara som en sån här, ett bejakande av mänskligheten. Alltså för att det är ju någonting som alla förstår, att ibland så blir man försenad.
Ja, mänskliga brister så kan man liksom fixa med en specifik sorts bil med siren.
Vi hade ju glömt, vi var på en födelsedagsfest med Kajus till Dromsö.
Mm.
Och så, det var jätteroligt. Men sen när vi körde tillbaks och så det här lämnade vi honom hos hans mamma, så då märkte vi att vi hade glömt den här kötväskan på Dromsö. Mm. Och då, den innehöll ju allt han behövde då för liksom kvällen.
Mm.
Och han skulle snart då sova. Och då måste vi ju köra tillbaka till Dromsö och hämta den. Och då skulle man ju nog egentligen haft, tycker jag, fått ringa någon sorts, inte nu 112 då, men kanske 117.
Ja.
Och sen då så kommer det som en förseningsambulans.
Ja.
Som kör solo till Dromsö och hämtar den här.
Ja.
För då förstår ju alla då att det är viktigt.
Ja, och just sådär att om det handlar om att nu är det ett barn som behöver någonting. Alltså, jag skulle när som helst så skulle jag liksom vika av i trafiken för att släppa förbi en sån bil. Det är väl liksom sen att om det blir sådär att om man ligger i sin dyra säng och man tycker att ens kudde, ja men nu börjar den nog lukta dåligt, så ringer jag kuddambulansen och så kommer det ändå pipa och så kommer det med en kudde. Att det där kanske som bilist så skulle vara sådär att okej, här kanske det inte var liksom sån nödsituation så att trafiken ska behöva stoppas för att någon behöver en ny kudde.
Ja, men tänk nu om det då är just vid du Alexander Stubb som ska på toppmöte med Zelensky och Trump som nästa dag och han ska just fara och sova och så är det som något fel på kudden.
Ja.
Då är det ju rimligt ändå. Att, jag menar, det är ju verkligen en nödsituation för världen att han då är skärpt dagen efter. Alltså överhuvudtaget utryckningsfordon för akuta behov som inte nödvändigtvis har att göra med hälsa eller bränder eller så.
Mm.
Eller brott. För det finns akuta situationer i livet som inte har att göra. Det finns många, de flesta akuta situationer har ju inte att göra med hälsa, eldsvådor och brott.
Det är bara att det är liksom att tajmingen, det måste ske snabbt. Ja, just det, nu när jag funderar lite så jag kan nog inte förlåta dig.
Va?
Jag tycker att du gjorde fel när du gav bort.
Ja, men jag gjorde ju fel, men kan jag få förlåtelse för det?
Men du har ju inte gjort någonting för att liksom, jag vet inte varför jag skulle ge dig förlåtelse.
Nej, jag har uttryckt offentlig ånger. Det var fel gjort det.
Det räcker inte, tror jag.
Okej, men då vet jag hur det känns och vad du. För Janika har ju inte förlåtit dig heller för de här stativen som du har installerat på er säng. Strålkastare som lyser upp boksidorna. Små drönare som far och vänder blad. Nu är det dags att vända blad.